Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej på er, idag så har jag träffat Linus. Han är en poddlyssnare som mejlade mig för drygt en månad sedan. Där han från början initialt bad om att få börja gå i terapi hos mig. Sen så av olika anledningar när jag fick höra hans berättelse så frågade jag honom om han skulle vilja vara med i podden. För att jag tyckte att hans historia var väldigt intressant och viktig. Och jag tror att många skulle kunna känna igen sig i hans berättelse. Så att idag sågs vi. Och det här blev som ett blandat, liksom, både poddintervju men också lite terapi. Och lite utifrån hur jag jobbar som terapeut. Och när jag träffar en person för första gången. Lite vad jag skulle vilja veta och sådär. Så att han får berätta om sin upplevelse av sin barndom. Om vi pratar om utanförskap. Vi pratar om de två diagnoser som han har fått. Och huruvida han kan acceptera dem eller inte. Och hur han hanterar dem. Vi pratar även om strategier för att hantera dåligt mående. Vi pratar även väldigt mycket om självbild och att man när man är liten lär sig hur världen fungerar och därmed sätter på sig ett par specifika glasögon. Och genom de här glasögonen så kommer du filtrera allting som du är med om, alla dina upplevelser, så att det passar den självbilden som du skapade när du var liten. En teori som jag har, kanske passar vissa, kanske inte andra. Nu ska inte jag prata mer, jag vet att jag är bra på det. Nu kör vi. Varsågoda. Och tack Linus för att du ville ställa upp. Har det inkluderat även i din familj? Att du har känt dig utanför?
Nej. Alltså kanske inte i familjen. Jag har väl, alltså jo, på ett sätt. I och med att jag inte har berättat någonting om mina egna känslor. Eller hur jag tänker och vad jag tycker. Och, så på det sättet så sätter man sig väl i ett slags utanförskap själv också. Även i familjen så. Tack så mycket.
Du kommer från, du har rest en bit.
Ja, jag åkte från Nyköping.
Från Nyköping.
Till ungefär.
Ja, åkte du med tåg?
Mm.
Ja. Du berättade, du mejlade mig för drygt en månad sedan. Eller något sånt där. Vill du berätta lite vad du tänkte när du skrev till mig?
Jag har lyssnat på er podd. Ungefär allting i princip. Och sen har jag haft egna, vad ska man säga, bekymmer eller problem. Jag har fått en ADHD-diagnos ganska relativt nyligen. Och en bipolär diagnos också ännu mer nyligen.
Okej.
Och ja, men jag har hela tiden på något sätt jobbat med mig själv. Försöka liksom förändra vissa, ja, men dåliga beteenden eller vad man ska säga. Och kände väl att, eller har väl känt nu senaste tiden att jag liksom bara står och stampar på samma ställe. Och därav så, ja, men jag skickade ett mejl, jag har fått, ja, men jag tycker att jag gillar er podd och jag har fått förtroende så genom den och valde att höra av mig på, ja, tack vare det.
Vill du berätta lite om din bakgrund? För att i mejlet, jag har redan en hyfsat bra överblick över det som du har upplevt i din barndom som har varit ställt till kanske lite problem. Mm. Vill du berätta lite? Är du uppväxt i Nyköping?
Ja, strax utanför.
Okej.
Lite samhälle. Och det är väl det här som är det krångliga, att jag har väl inte riktigt haft några jätteproblem, men jag har hela tiden varit på gränsen, så att säga. Lite krångligt att förklara. Liksom. Jag har klarat skolan, men jag har liksom inte haft förmågan att plugga när jag har varit hemma eller läsa på läxor och sådana grejer, utan jag har snappat upp det jag gjort i skolan, och det har ändå räckt liksom, för att klara sig.
Tillräckligt bra så att inte folk reagerade i din omgivning.
Exakt. Och det är väl det som kanske på något sätt hade varit bättre om man hade varit ett mer av ett, vad ska man säga, klassiskt problembarn. Då hade man kanske fått hjälp tidigare än vad jag... För nu, och sen har jag ju dolt det.
Ja, för det är ju skillnaden just det där, att vad man känner, vad man upplever själv, hur man mår, och vad andra ser.
Ja, precis.
Minns du hur tidigt du upplevde att du kanske inte mådde helt bra, eller att du inte var som alla andra, eller ja, var du, hur tidigt var det ungefär?
Det är väl nästan så långt tillbaka som jag kan minnas, för jag har alltid på något sätt hamnat i något slags utanförskap.
Okej. Okay. Har det inkluderat även i din familj? Att du har känt dig utanför?
Nej. Alltså kanske inte i familjen. Jag har väl, på ett sätt, i och med att jag inte har berättat någonting om mina egna känslor eller hur jag tänker och vad jag tycker. Så på det sättet så sätter man sig väl i ett slags utanförskap själv också. Även i familjen så.
Har du syskon också?
Ja.
Äldre eller yngre? Eller?
De är yngre allihopa.
Yngre, så du är äldsta.
Ja.
Hur, om vi tänker lilla Linus, hur skulle din omgivning, din familj, ha beskrivit dig, tror du? Om jag frågade dem.
Som en bestämd, alltså principfast skulle jag väl säga. Att jag står för det jag tycker och aldrig är rädd för att säga vad jag tycker heller. Jag tror att man kanske upplevde mig som... Jag kommer med lite konstiga idéer som jag bara kör på liksom, utan att riktigt tänka på konsekvenser. Utan jag bara kör.
Impulsiv? Eller?
Ja, det skulle jag säga. Mm. Det tror jag.
Hur upplevde du då? För det är deras, det som du kan gissa skulle kunna vara deras upplevelse av dig när du var liten.
Mm.
Hur upplevde du det då?
Jag tyckte nog att jag själv är ganska inåtvänd på något sätt. Och liksom, jag passar inte in i grupper.
Och när du säger det, passar inte in.
Mm.
Är det känslan du får, eller upplevelsen du får när du är i grupp? Eller är det rent beteendet du får? För att det kan ju vara så att vissa personer är väldigt sociala och liksom utifrån sett passar in, fast har en upplevelse av att de inte passar in. Eller så har man ett beteende som där man kanske sätter sig i hörnet och tittar. Och vilket utifrån skulle kunna se ut som att okej, den här personen passar inte in. Men att den personen kanske till och med är trygg med det, så att den upplever inte att den inte passar
in. Nej, just det. Jag tror väl kanske att det är främst känslan av att inte passa in. Att inte hitta någon liksom samhörighet eller
gemenskap.
Ja, precis. Och det i sin tur har väl lett till att jag blir den som sätter sig i hörnet själv också.
Och hur det när du hade den upplevelsen när du var yngre, att du inte passade in, var det någonting som du har reflekterat över idag var jobbigt då, eller tänkte du det då också att du mådde dåligt?
Nej, det var någonting som jag inte trivdes med redan då. Så jag kan ju bara tänka tillbaks. Men vissa gånger man har haft kalas när man har varit liten. Så alla gäster kommer. Och sen rätt vad det är så sitter jag liksom ensam och alla andra är igång och gör någonting. Liksom. Det blir...
På ditt eget kalas?
Ja, precis. Och det är ofta sådana situationer där jag liksom hamnar utanför.
Vad har du gjort då? Har du accepterat den situationen bara? Eller, för du sa att du är principfast och står upp för vad du tycker. Mm. Har du gjort det i de situationerna att du liksom har börjat, alltså att du har stått upp för dig själv och bara, hallå, jag vill också vara med? Eller har du funnit dig i den situationen?
Nej, där har jag nog mer funnit mig i situationen faktiskt. Okay. Och jag vet inte, det kanske är för att jag inte riktigt heller känner den här samhörigheten och gemenskapen med andra som gör att jag inte riktigt bryr mig om det heller på något sätt.
Har du haft någon person i ditt liv som du har känt samhörighet med?
Ja, på senare tid. Och det är framförallt min sambo som jag bor tillsammans med nu. Ja, men som jag verkligen har vågat öppna mig för så. Och det är även, jag har på senare tid nu, och det är också relativt nyligen liksom, som jag har börjat tänka på det här, hur jag är i sociala sammanhang. Och det har även min sambo varit noga med att påpeka liksom, att jag kanske borde tänka på det mer nu. Men när jag har fått de här diagnoserna och jag vet liksom lite vad olika beteenden beror på, så har jag börjat tänka mer på det här att, men utsätta mig för sociala sammanhang som jag kanske inte riktigt är bekväm i.
Nej.
Men ändå på något sätt KBT-a mig själv. Där att jag,
just det, utmana dig fast du tycker att det är obehagligt eller att du är rädd. Din fru då, eller din sambo, när ni träffades, var du, kände du en samhörighet och kändes det bekvämt från början? Eller var det någonting som växte fram?
Nej, det är någonting som har växt fram. Det är liksom sakta men säkert.
Vad var det som gjorde med henne då att du gav det en chans? För det har man ju inga garanti för egentligen.
Nej.
Att det kommer bli så. Eller?
Jag vet inte egentligen. Alltså jag tror väl att hon var så pass öppen mot mig. Så att jag i och med det på något sätt speglar hennes beteende. Att själv öppna mig också. Och sen har jag ju inte gjort det riktigt ordentligt förrän nu de senaste 2 åren kanske som jag har. Som jag verkligen har börjat säga eller berätta vad jag känner också. Annars har jag kanske varit, hållit det ganska mycket för mig själv.
Om vi backar bandet igen till din barndom. När började den här upplevelsen av att vara utanför eller att inte passa in? Vad ledde den till? Vad gjorde den med dig? Vad skapade den i dig? Alltså för antingen beteenden eller andra känslor eller tankar?
Framförallt det här att jag blev mer som ensam varg eller vad man ska säga. Håller mig mer för mig själv, gör saker på egen hand liksom.
Var det för att känslan av att vara i grupp och känna dig så utanför var så jobbig så att du inte ville vara i den känslan?
Ja.
Så att du undvek att utsätta dig för det?
Ja, för det är någonting där som, alltså det blir ju obekvämt att utsätta sig för någonting man inte mår bra av helt enkelt.
Men det skulle nog de flesta göra, tror jag.
Ja.
Alltså man hittar strategier för att slippa oro, ångest, jobbiga känslor, såklart. Vad det än är, om det är alkohol eller självskadebeteende eller flykt eller så. Under den här tiden, minns du din barndom som så här övervägande tung / mörk / jobbig? Eller minns du också, fanns det stunder som var ljusa och som du tyckte om?
Ja, det är klart det finns stunder som var positiva, men alltså, på något sätt så ser jag mig själv som en ganska mörk person rakt igenom livet.
Okay.
Jag vet inte riktigt varför egentligen, men eller, ja, det grundar sig i de här känslan av utanförskap och liknande. Men det är klart, alltså positiva, jag har väl främst haft djur har varit viktigt för mig. Vi har haft hundar när jag var mindre då, kanske fram till jag var 8, 9, 10 någonstans där. Och sen när de var tvungna att ta bort dem så då skaffade jag mig en kanin och sen har jag haft den ett tag och sen sparade jag ihop pengar och så köpte jag en egen hund när jag var 15 tror jag skulle fylla. Så jag har ju haft det som
någon samhörighet med dem.
Ja, precis. Och det har på något sätt känts lättare. Och Jag har tränat och tävlat med min hund. Och...
Nej, för varför jag frågar just om det här, om det fanns ljusa stunder, är för att jag upplever, och det är väl, det är en teori jag har, jag vet inte om det är så, men att när vi är små, så eftersom världen, det mesta i världen är ju nytt när vi föds och när vi är små, vilket gör att du vet ingenting om världen när du föds. Det vill säga, du måste lära dig av dina föräldrar och av din omgivning hur världen fungerar. Och beroende på i vilken miljö du växer upp och vad du får för bekräftelse och vilka responser du får på olika beteenden, olika intryck och sådär, så kommer du på något sätt, din hjärna kommer lära sig så, aha, okej, världen fungerar så här. Jag vet inte om du har talat om anknytningsteorin.
Ja, lite.
Jag tror jag pratat om det i podden någon gång. Att om man har en förälder som till exempel inte bekräftar när man gråter, som inte lyfter upp när man gråter, så kan det vara så att det barnet lär sig att det spelar ingen roll om jag gråter eller skriker, för att mamma eller pappa finns inte här i alla fall. Och då kanske det barnet lär sig att okej, men om jag ligger tyst, då kommer mamma. Och så skapar man en otrygg, undvikande anknytning på grund av det. Och på samma sätt tänker jag att om du, så länge du kan minnas, har känt ett utanförskap och känt, haft en känsla av att du inte passar in, det blir ju logiskt nog och såklart helt rimligt din världsbild. Att det blir din identitet eller din självbild av att jag är utanför, eller jag passar inte in, jag är annorlunda, eller vad det nu kan vara för tankar. Vilket gör att om din hjärna har lärt sig det och det har blivit en sanning för din hjärna, då kommer du ha på dig glasögon hela ditt liv tills du liksom programmerar om hjärnan, eller tills du får chans att bearbeta det. Så kommer du se världen med de glasögonen hela tiden. Så att alla kontexter du är i, när någon, alltså det kan ju vara att du och jag är i samma kontext, samma situation, där vi bemöts av en person, men du kommer tolka det utifrån dina glasögon, i form av att, och nu tittade han snett på mig, okej, jag är utanför, jag passar inte in, han tycker att jag är konstig. Medan jag då, som kanske har en naiv tanke om att de flesta tycker om mig, kanske tänker, om han tittar på ett speciellt sätt, att så här, oj, nu blev han jättenyfiken. Kanske jag tänker, fast det är precis samma beteenden, men vi tittar på världen med olika glasögon. Och därför är det inte heller konstigt när jag frågar dig att säga, ja, men fanns det ljusa glimtar, fanns det bra stunder? Det var, du bekräftar lite det som jag hade en tanke om, att du har ju tittat på världen med, du tittar ju på världen med dina glasögon. Det är de enda du har att titta på världen med. Vilket gör att även om det objektivt har funnits fina stunder, och som dina föräldrar kan säga, men Linus, du har haft jättemycket bra, när vi var på landet gjorde det här och när vi gjorde det här, fast de ser med sina glasögon. Och det är, allting händer ju i ditt huvud. Det är ju där känslorna och tankarna uppstår, och dina tolkningar av verkligheten. Så att de facto spelar det ju faktiskt ingen roll vad som har hänt dig rent fysiskt och konkret, utan hur du har tolkat det, eller hur du har hanterat det, eller hur du har liksom, förstår du vad jag menar? Lite.
Jag tror det.
Och där tycker jag att det är så intressant att just dels gå tillbaka och se, men när skapades den här självbilden? Vad, hur kommer det sig att du från början fick en tanke om att jag passar inte in? För att precis som jag sa, att det finns ju till exempel blyga personer, barn som har blyghet. Min syster håller på att skriva en uppsats nu om blyghet hos barn. Och hon är ganska noga med att inte säga blyga barn, för att då blir det liksom som en identitet, utan snarare ser det som ett beteende. Det är därför jag försöker formulera mig på ett vettigt sätt nu. Men blyghet hos barn, att det kan ju vara ett beteende som inte barn mår dåligt över, utan att de trivs där. Så att det är beteendet i sig att sitta och vara lite, alltså inte i gänget, är ju i sig inte, behöver ju inte skapa destruktiva känslor och tankar. Men hos dig gjorde det. Så då är det någonting i dig som har gjort att, vad var det liksom som gjorde att, och det förstår jag att du inte har något svar på nu, men det är någonting som man kan liksom grotta ner sig lite i terapi, att se, vad var det som gjorde att, när du, att du verkligen kände dig utanför, att det inte var självvalt till exempel, eller att, förstår du vad jag menar? Har du någon tanke om det?
Nej, det är jättesvårt.
Det är skitsvårt.
Ja.
Man kanske i alla fall i dagsläget kan konstatera att du inte, att du kände dig utanför. Och att du inte trivdes i den situationen. Så. Att du hade ett behov av samvaro. Liksom.
Och det är ju det där som är så komplicerat. För att jag, det är ju så, jag har svårt för att, ja, men i, när det är större sällskap, eller man är, ja, men säg, alltså, 2-3 stycken går bra, men sen blir det krångligt. Och det är väl kanske det som jag inte riktigt vill, ja, vad fan ska jag säga? När det blir större sällskap så är jag ju mer, Alltså då har jag svårt att fokusera. Jag kan inte hålla koll på vad som vad folk säger och vem som pratar eller
det kanske inte är så konstigt, tänker jag.
Att, nej.
Alltså, har du talat om betingning, klassisk betingning?
Mm.
Att vi lär oss vissa saker, det händer vissa saker och sen så triggas vissa system i oss alltså, och sådär.
Mm.
Och sen för resten av livet så kommer ditt samma system att triggas när den känner igen någonting från någonting som har hänt tidigare. Fobier är ju en sån typ av betingning. Även om du ser en plaststorm så blir du livrädd. För att, ja. Och på samma sätt, om du har då tittat på världen med dina glasögon och dina glasögon visar en värld där du är utanför.
Mm.
Där, när, som du sa, du skrev ju även det i mejlet, det här med födelsedagarna. Mm. När det kom massa barn och det var till och med ditt kalas och till slut sitter du ensam i hörnet och alla andra leker. Okej, vad är det din hjärna har lärt sig då? Jo, att Linus, du är utanför i större sällskap.
Mm.
Då passar du inte in. Och det blev en sanning antagligen, kanske, för dig när du var liksom 7, 8 och kanske till och med tidigare, eller antagligen tidigare. Vilket gör att liksom Linus 25, Linus 30, Linus 35 kommer ju reagera på samma sätt, om man nu tror på betingning, när du utsätts för, när du är i stora sällskap. För din hjärna skiljer inte på nu och då, utan det var ju en sanning då. Och den var viktig då, för de strategierna som du utvecklade, nu får du rätta mig om du upplever att jag har fel, men, eller att det här inte passar, men om Linus 7 år känner sig jätteutanför, hans kropp går igång på, alltså bara sprutar ut med stresshormoner, med kortisol och adrenalin i den här situationen där det är mycket barn.
Mm.
Så att din kropp är i sån himla stress när du är bland andra barn. Din kropp vill ju aldrig utsätta dig för den stressen igen. Vilket gör att den talar om för dig att nu för i helvete får du aldrig utsätta dig för det här igen. För vi pallar inte den här stressen. Och vad lär den dig då? Jo, undvik stora sällskap.
Mm.
För om du undviker stora sällskap, då behöver vi inte koppla på det här stresssystemet typ. Vilket gör att när du då nu idag är på stora middagar med mycket folk, då aktiveras din kropp och säger så här: fan, nu sitter han ju här igen med mycket folk. Vad fan ska vi göra för att han ska dra härifrån? För att det här pallar inte vi.
Mm.
Det här är liksom en stress för kroppen. Då får du de här stresspåslagen.
Mm.
Vilket gör att du kanske går därifrån eller kommer undvika det.
Mm.
Så att du på något sätt så bekräftar du din kropp genom att ge den det som den har behövt en gång i tiden.
Ja.
Men det kanske inte är nyttigt för dig idag. Men det är inte konstigt att du fortsätter reagera så. För att din kropp går på liksom någon form av autopilot i de situationerna.
Det låter rimligt.
Kanske. Och just också som du säger att när det är mycket folk, att du inte liksom kan läsa av, att du inte kan fokusera och så här. Det är inte så konstigt. Alltså en stressad person, någon som har en ångestattack, det går inte att prata logiskt.
Nej.
För det är liksom, då har ju hjärnbarken stängt av, alltså vårt förnuft. Den behövs inte då är det ju bara massa andra system som är amygdala till exempel. Men skulle du jag är ändå lite nyfiken på det här, vad din sambo gjorde som ändå fick dig att våga släppa in henne. Och har du funderat på vad är det hon har liksom skapat i dig? Mm. För hon har ju uppenbarligen gjort dig trygg nog att du har vågat prata eller vågat berätta.
Mm. Alltså jag tror att det är dels tack vare henne och dels men tack vare mitt eget jobb med mig själv.
Mm.
Att jag har hela tiden försökt utmana mina brister eller dåliga beteenden så.
Mm.
Och sen ja, men jag tror att det har mycket att göra med just med henne, att eftersom hon kände att hon var så öppen eller kunde vara så öppen mot mig, så känner väl jag på någon samma sätt att vad fan, litar hon på mig så mycket så borde jag kunna ja, men släppa lite på det också liksom. Och sen har ju det fortsatt ända sen vi träffades fram tills idag egentligen, att jag liksom successivt blir mer och mer öppen mot henne.
Är det att den nu får du också rätta mig om jag har fel, men att en teori kan vara att om du, när någon annan möter dig med öppenhet, så om du inte själv har varit öppen för dig själv, Det vill säga att du har velat trycka undan, att du inte har tyckt om den du har varit. Mm. Det vill säga att du har nästan stängt dig själv eller sådär. För att du vill inte ha med den att göra. För du tycker inte om dig själv, den, din självbild liksom. Och sen möter du någon som är öppen mot dig. Så att hon kanske smittar lite av sitt tillstånd på dig. Så att lite i dig blir öppet mot dig själv.
Ja,
vilket projiceras sen på henne. Alltså att när du är öppen mot henne. Du är ju de facto öppen mot henne. Men den du framförallt är öppen mot är ju dig själv.
Ja.
Är du med på den banan?
Ja. Och det tror jag stämmer absolut. Och det känner jag ju nu mer och mer också. På senare tid så har jag börjat mer sätta ord på vad jag faktiskt känner. Genom att skriva eller bara prata om det helt enkelt. Och alltså bara en sån sak, att vara ärlig mot sig själv, gör det ju, ja, det är ju nästan en förutsättning för att kunna vara ärlig mot andra såklart.
Och verkligen så här, jag intervjuade en av mina klienter igår som självmant ville vara med, och hon har haft ett symptom liksom i hela sitt liv som hon inte har berättat för någon. Hon berättade för första gången för 3 månader sedan. Och då sa hon att så här, det handlar om att jag måste acceptera mig själv först. För när jag börjar acceptera mig själv och accepterar mitt symptom, att jag har det här, då kommer jag antagligen smitta andra med det. För om jag är trygg och lugn, då kommer andra också känna sig trygga och lugna. Medan om jag är osäker, då kan det också bli att man liksom projicerar den osäkerheten på andra. Och att andra framstår som skeptiska, kritiska, ifrågasättande. Vilket gör att det är lätt, jag tror att det lätt händer att då skyller vi på omvärlden. Att vad fan vad du är kritisk, fan vad du är skeptisk, fan vad du inte accepterar mig för den jag är. Fast om vi tittar på oss själva då istället och ser så här, fast accepterar jag mig själv? Accepterar det jag den jag är? Och det upplevde jag, jag fick den känslan när jag läste ditt mejl, att de här diagnoserna, ADHD och bipolär sjukdom som du har fått, att det, dels så skrev du att du inte riktigt har förlikat dig med att du har dem, att det kändes som ett nederlag, skrev du. Och där, den bristen på acceptans att du har det, det är väl såklart att det också gör någonting, tänker jag.
Absolut.
Med dig.
Och det är just det här. Alltså på ett sätt så känns det ju, så är det ju positivt att jag har fått de här diagnoserna, för att men det hjälper mig att rätta mig själv liksom. Men på ett annat sätt, vilket är dumt egentligen, så känner jag det som ett nederlag som sagt. Och det, alltså egentligen så är det så jävla emot mig själv, för att jag ser inte negativt på andra som får en sån diagnos, men jag ser det negativt på mig själv.
Och vad är det i liksom, för att du har ju inte, om du inte hade fått diagnoserna, om vi raderar dem liksom från ditt CV, på vilket sätt hade det varit enklare för dig att, om du inte hade fått diagnoserna, tror du? Vad är det i din självbild som förändras när du får en diagnos?
Jag vet inte om det är någonting egentligen som hade blivit enklare. För att jag överhuvudtaget sökte hjälp och fick de här diagnoserna berodde ju på att jag kände att jag hade kommit till någon slags vägs ände där jag bara står och stampar liksom, och inte lyckas förbättra mig själv på egen hand. Så på ett sätt så tror jag ju att diagnoserna är någon slags förutsättning för att kunna vidare. Eller inte diagnoserna i sig, men det här att jag sökte hjälp är en förutsättning för att komma vidare därifrån jag var. Liksom.
För det jag vill komma till är just det här med vad diagnoser gör med vår självbild. För att egentligen är ju diagnoser är ju bara en sammanfattning på en massa symptom. Och symptomen och beteendena som du har haft, de har du ju haft hela ditt liv. Ja. Så att egentligen har ingenting i dig förändrats.
Nej.
Du är inte förändrad för att du på papper, att det står att du har ADHD eller att det står på papper att du har bipolär sjukdom. Och det är det här jag är lite kritisk till med just diagnoser, vad det gör med vår självbild. För att vissa kan uppleva att det är väldigt skönt att få en diagnos. Och äntligen förstår jag mig själv. Min upplevelse och övertygelse är ju att vi kan nå förståelse utan att få en diagnos. Sen har jag verkligen respekt för de som vill ha en diagnos och som känner att de mår bättre och kan acceptera sig själva. Men i ditt fall då, mm. när diagnosen kanske inte har hjälpt dig mm. att acceptera, det är där jag blir lite ledsen mm. att det är så. Att mm. diagnoser faktiskt kan ha en motsatt effekt. Istället för att skapa acceptans och åh vad skönt, mm. så blir det så här, men va? Det här, jag kan inte acceptera att jag är så här. Mm. Och tar man bort diagnosen, det är du egentligen... Det jag hör, mm. som du egentligen säger då, är att jag accepterar inte den jag är. Jag mm. tycker inte om den jag är. Och det är där jag vill börja jobba. Mm. Jag skiter i vad du har för diagnoser. Jag vill att mm. du ska acceptera den du är och tycka om den du mm. är. Och sen, som du skrev i mejlet och som du säger nu också, att du har haft beteenden mm. som du kallar dem dåliga. Jag skulle säga att de är dysfunktionella.
Ja.
För att vissa beteenden är jättefunktionella i vissa kontexter. Mm. Att gå naken är jättebra ibland, mm. men det är inte alltid bra.
Nej. Liksom,
på bal är det inte så bra, men i duschen är det jättebra.
Ja.
Och jag tror att alla dina beteenden har också varit din kropp som har försökt... Alltså att lindra ångest till exempel.
Mm.
Vi gör det vi behöver för att kroppen egentligen ska bli lugn.
Mm.
Så att sen om det beteendet kanske inte ledde till så bra resultat. Men så här, din kropp gör det den tror att är bäst.
Mm.
Så. Men så jag tänker lite mer att utifrån de symptom som du har och den självbilden du har och det du tänker om dig själv.
Mm.
Att det är någonstans där man ska jobba.
Mm.
Och sen... För min teori är att när vi har jobbat med det och du börjar känna så här, men jag tycker faktiskt om mig själv.
Mm.
Jag har beteenden fortfarande och jag har tankar som jag kanske inte trivs med varje mm. dag. Men jag accepterar att mm. jag är en människa med fel och brister, men också med väldigt mycket resurser och väldigt mycket styrkor. Och jag är en älskvärd person som verkligen är värd att älskas.
Mm.
När du kommer fram till det, då tror jag mm. att du kommer skita i om du har en diagnos eller inte.
Ja, det tror jag också egentligen. För mm. det är som... Ja, men egentligen så är ju inte... Jag ser... Alltså, ska jag se på det sunt och utifrån mm. så är ju inte diagnoserna ett problem. Det vet jag mm. ju själv också, men på något sätt så spökar det i huvudet på mig, liksom.
Mm. Kan inte det vara för att du liksom inte är, att du inte har börjat... Alltså, accepterat dig själv.
Jo, men så är det.
Så att det här mm. blir mer en förstärkning på mm. det.
Ja.
Att det är det systemet som triggas.
Mm.
Liksom. Och dessutom, om du och jag, om du skulle gå i terapi hos mig
mm.
och du får dels den förståelsen som du behöver eller som du mm. känner att du har behov av, men också hittar sunda strategier för att mm. hantera om du får ångest och sådär, och känner en meningsfullhet kring livet igen.
Mm.
Om du då skulle gå till läkaren om ett år, säger vi,
mm.
och beskriva vad du har för symptom, vad du har för beteende och sådär, då skulle du inte ha kanske bipolär sjukdom längre. Om vi behandlar bort så att dina depressionsepisoder är mycket kortare och mm. inte lika djupa, då har du ju de facto inte den
Nej.
Diagnosen längre. Det är det som också blir, tror jag, problem när vi pratar om diagnoser, för många är ju kroniska.
Mm.
Man säger, alltså det är inte så att folk säger så här, jag hade ADHD igår men jag har inte det idag.
Nej.
Då har du ju det hela tiden.
Mm.
Och vad gör det med dig om du... Det här om du är insatt i ett fack,
mm.
att då börjar hjärnan igen koppla dig till det facket.
Mm.
Så här, vad ska jag göra nu? Och det här är ju undermedvetet. Jag tror inte att man går runt medvetet och tänker, vad ska jag göra för att ha så ADHD-symptom? Men undermedvetet så mm. kanske din hjärna liksom letar efter
ja,
sätt att hamna där.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men hur skulle du, om du, när du kom upp i tonåren, vad, för du skrev om självskadebeteenden i mejlet. Började det då i tonåren eller när började det?
Ja, det är tonåren någon gång. Och de var väl kanske dels fungera som någon slags, ja men just eftersom jag inte tycker om den jag är, som någon slags ja men bestraffning, eller jag vet inte vad jag ska kalla det riktigt.
Din kropp bekräftar ju för dig att du inte är värd.
Alltså även ångestlindrande på något sätt. Det är väl välkänt att det liksom... Man fysisk smärta istället för psykisk. Man byter ut den bara.
Något att ta på, något att se, någonting man
blir
kan förhålla sig till.
Ja.
Kontroll. Vad var det för typ av självskadebeteenden då?
Ja, men alltså, skära mig, slå sönder händer. Alltså, sen har jag väl även satt mig i dumma situationer lite på något sätt medvetet för att också som någon typ av självskadebeteende så när jag ser på det i efterhand, man kommer upp i den högre tonåren då man börjar dricka alkohol och ja men slagsmål och söker liksom, alltså inte alltid att jag medvetet har sökt bråk, men jag har lätt hamnat där. Och det kanske, ja men dels på grund av att, ja men som något slags självskadebeteende, att ja men om jag gör det här så kan jag råka illa ut. Men sen också att jag står för det jag säger och tycker. Och då, det kan ju folk reta sig på. Att man inte viker ner sig.
Du bekräftar att du inte passar in? För dig själv på något sätt?
Ja, så är det ju. Definitivt.
Om du skulle beskriva 3 tillstånd som du är i idag, vad skulle det vara?
Då tror jag att jag... Men dels ganska mycket ångest. Inte riktigt så mycket... Jag har tidigare haft ganska mycket panikångestattacker. Nu är det mer någon slags... molande, mer eller mindre konstant ångest.
Och den ångesten, vart sitter den i dig? Är den fysisk?
Är den... Emellanåt.
Hur sitter den för dig?
Den kan, alltså dels... Alltså jag kan få så här bara ångest att bara sitta och sucka liksom. Ja, men det är bara... Jag vet inte vad jag ska göra. Men, Ja, men sådär som en...
Ja. Men är det då är det, för jag upplever vi i Sverige det här en generalisering nu, men ja, vi är ganska dåliga på att skilja på känslor och tankar, för att vi säger ordet känner till väldigt mycket. Jag känner att den där tavlan är fin. Nej, du ser att den tavlan är fin, eller du tycker att den tavlan är fin. Och när vi säger ordet känner om saker, så tror jag att vi ibland blandar ihop vad som är känsla och vad som är tanke. Och det jag vill få ut är liksom mer att för att du själv ska kunna specificera så här, nu har jag ångest, och kunna se konkreta antingen känslor som du har då, eller om det faktiskt är tankar. För när du sitter och suckar så här, ja, är det någonting, får du någon liksom kroppssensation i kroppen då? Till exempel att pulsen går upp eller att du börjar svettas eller att du, ja, börjar öronsus eller sånt.
Alltså när det är som den värsta ångesten,
mm,
alltså då blir det som att jag blir som i en bubbla på något sätt.
Okay.
Det är som skitsvårt att förklara, men jag...
Det är sjukt svårt att förklara känslor.
Ja, som att jag liksom kommer utanför mig själv liksom, och det blir som ett eko allt jag säger liksom. Det blir som att stå och ropa in i en tom tunna liksom. Det här liksom tomma och...
Så det är någonting med hörseln som händer, ja, då när du får sån. Ja. Är det något du ser? Blir det typ suddigt framför ögonen?
Ja, eller? Lite blurrigt.
Ja.
Och sen så får jag den här känslan av att jag inte är jag. Eller jag, det, den är inte, jättesvår att förklara.
Du sa att du ser ut, du sa någonting utifrån.
Ja.
Är det att din blick, att du liksom hoppar ut ur din kropp och kan se dig själv utifrån? Eller jag upplever du att du kan se Linus sitta där,
ja,
när du får ångest?
Mm.
Och är det en känsla som du ser som obehaglig?
Nej, inte nu längre.
Nej.
När jag var liten och fick såna här liknande ångest, som jag förstått nu i senare hand, det är någon slags ångestattack.
Mm.
Då var det obehagligt, men nu är jag ändå på något sätt van vid det.
Mm.
Så nu är det inte så obehagligt på samma sätt. Men det är klart att det är ju aldrig en bekväm situation, såklart. Men...
För jag skulle säga att det där är en otrolig, för nu... Jag ser ju så mycket liksom resurser hos dig och styrkor också, eftersom jag ser med mina glasögon.
Mm.
Och jag förstår, jag har all förståelse för att du ser med dina och inte ser det.
Mm.
Men det där att se sig själv utifrån, jag brukar kalla det för dissociering, att man dissocierar sig själv.
Mm.
Du kan se dig själv utifrån, liksom att du har kopplat ifrån.
Mm.
Vilket är bland det svåraste, eller många har extremt svårt att göra en sån dissociering.
Mm.
Men det är ett jättekraftfullt verktyg när man behöver bearbeta trauman och behöver gå tillbaka och titta på vad hände med Linus där och då.
Mm.
Så att jag skulle se det, om det kan vi bara gissa oss till också, men om du inte hade haft den förmågan att dissociera dig, så tror jag att dina ångestattacker hade kunnat vara betydligt starkare också. Så att jag ser det som en otrolig förmåga och en jättebra... Sen så kan du ha upplevelser av att det är läskigt att vara i dissocierad position.
Ja.
Och då är det någonting att jobba med. Att okej, hur kan du vara trygg i att ha den här positionen till dig själv? För att, så att det kanske är dissocierade positionen i sig som skapar en ångest.
Mm.
Inte att du är dissocierad.
Nej.
Liksom. Men jag skulle säga att det är en jättestyrka, verkligen. Och en förmåga. Jag har jättesvårt med det. Faktiskt. Så att...
Jag vet inte vad det är som gör att man hamnar där heller, utan det är någonting som bara per automatik går igång liksom, i vissa situationer.
För det är ju en tanken mer, eller strategin i det, och värdet i det är att när du har en dissocierad position till dig själv och kan se dig själv utifrån, så kan du inte ha känslorna som den personen där och då har. Alltså den du ser, om du ser dig själv framför dig, att du ser Linus där. Du har inte hans känslor.
Nej.
Du kan se honom och du kan höra honom. Men du står här och tittar på honom där. Så att det är du med dina känslor här som kan känna någonting för honom eller om honom. Och den här ångesten du pratar om, det kan ju vara din liksom dissocierade position. Så att den som står utanför och tittar. Det är den som har ångest. Det är den som liksom får de här känslorna. Så att det, utifrån när du var liten och kände det här utanförskapet, så kan det ha varit en väldigt kraftfull strategi då för att stänga av känslor. Att om du dissocierar dig, då behöver du inte känna det Linus känner.
Nej, just det.
Och det är för smärtsamt, så att vi kopplar bort. Och på ett sätt jättenyttigt, jätteviktigt, jättebra att kunna. Och på ett sätt att man behöver kunna välja. Okej, ska jag vara dissocierad nu för att jag ska bearbeta något trauma? Eller ska jag vara associerad nu, eller i känslan? Om det är positiva känslor till exempel, så kanske vissa upplever att nej, men jag känner mig helt känslokall. Jag vill verkligen vara i känslan. Jag vill inte vara frånkopplad. Så att det handlar också om funktionellt och dysfunktionellt, tänker jag. Inte bra och dåligt.
Nej.
Vad är det mer då i ångesten? Är det tankar som kommer upp som går på auto-repeat, eller autopilot och repeat?
Ja, I vissa fall, men oftast är det inte så mycket tankar som ger mig ångest.
Nej.
Det är någonting som jag inte kan förklara varför det kommer. Det bara finns där. Och det, ja, men det kan uttrycka sig dels så här som vi sa nu. Det kan... Alltså jag vet att nu på senare tid har jag börjat få jättetryck i bröstet. Så det var ju, någon gång var jag, blev jag riktigt... Då blev jag orolig på allvar och tänkte att nu är det något som är riktigt fel. Mm. Så då... Det var mitt i natten och vaknade av det.
Okej.
Kände att det inte var bra. Så var jag tvungen att väcka min sambo och säga att nu är det någonting som inte är bra. Men det ebbade ju ut också som en ångestattack brukar göra för min del. Men det är ändå obehagligt. Liksom. Ja. Det kan te sig på lite olika sätt.
Och det är väl ofta ganska vanligt också att man efteråt med perspektiv ser att men det var en ångestattack, men det är lika jävla jobbigt när man är i det. Även om du är så van vid det nu så att du kan se att okej, det här är en ångestattack, men det är lika obehagligt själva känslorna när du är i det. Liksom.
Ja, så är det.
Men så ångest är ett sånt tillstånd som du är i. Vad skulle du mer kunna, om vi ska säga tre stycken?
Fundersam.
Fundersam?
Mm.
Mm. Hur yttrar sig det?
Men jag undrar ju, eftersom jag just nu är sjukskriven.
Mm.
Och jag vet att jag är till, alltså åtminstone till slutet på juli sjukskriven. Mm. Men... jag vet inte vad som kommer hända sen.
Nej.
Och jag vet inte riktigt om jag kommer kunna fortsätta jobba där jag jobbar nu.
Nej.
Just nu jobbar jag oregelbundna tider.
Okay.
Och det är någonting som inte funkar jättebra egentligen för mig.
Nej.
Jag behöver nog ha mer, men ett
mer vanligt, rutin.
Ja.
Mm.
Så jag kan få rutiner i. Alltså både att äta regelbundet, sova regelbundet ordentligt. För det är någonting som också som jag har problem med, det är ju sömnen. Sover dåligt. Och, ibland sover jag... Ja, men när jag har varit i en depressiv period så har jag sovit otroligt mycket, men väldigt oeffektiv sömn, eller vad man ska säga. Nej, så det är mycket, fundera mycket på hur framtiden kommer...
Det ska bli.
Ja.
Och är det framförallt praktiskt hur det ska bli? Med jobb, med sömn, med...
Jag tror, främst det praktiska. Sen är det klart att jag funderar på alltså hur jag mår också. Mm. Att jag måste ju kunna må bättre snart.
Mm.
Och jag känner väl att jag är någonstans på rätt väg ändå. Men jag är lite orolig för det här med att börja jobba oregelbundet. Mm. Så det går liksom lite ihop i varandra.
Mm. Som att det skulle kunna stoppa dig från att fortsätta framåt. Liksom.
Mm. Ja, för jag tror att nu under våren har jag ju jobbat till och från och sjukskrivit mig själv. Och varit hemma de här 7 dagarna eller vad det är, 5 arbetsdagarna som man får vara hemma. Och sen gått tillbaka och jobbat några dagar.
Mm.
Men alltså hela våren har varit som en dimma för mig. Så jag vet liksom inte vad som har varit på riktigt och vad som har varit på i dröm. Liksom. Så jag vet att jag har drömt flera grejer om jobbet som visar sig i efterhand inte alls stämma. Som jag har varit helt...
Som du trodde har hänt.
Liksom. Helt övertygad om att så här är det nu.
Mm.
Men... så har det visat sig att det inte stämmer då.
Mm, förstår.
Så våren har varit lite krånglig. Och blivit sämre när jag har gått tillbaks och jobbat. Ja. Så därför är jag rädd för att gå tillbaks till samma sak igen då.
Förstår du. Vad skulle du säga i det tredje tillståndet då?
Jag skulle nog vilja säga någon slags kreativitet.
Mm.
Det kanske låter motsägelsefullt, men...
Tycker jag inte.
Inte?
Nej. Tycker du att det är hoppfullt?
Ja, det känner jag också faktiskt. Och det är någonting jag är glad över, att jag känner den kreativiteten. Jag vet inte riktigt. På något sätt så känns det som att den här, att vara i en depression för mig kan på något sätt göra mig kreativ också. Det låter ju konstigt eftersom jag samtidigt säger att jag sover så otroligt mycket och gör precis ingenting, skitdålig på att städa och ja, men hjälpa till och sådana vanliga saker och sköta hem och familj. Men ändå så får jag någon slags kreativitet. Jag får mycket tankar om vad jag skulle kunna göra. Ja, men som den här gången nu så har jag, jag vet inte om jag sa det, men jag har börjat skriva mycket.
Ja, du nämnde det bara att det kan hjälpa dig att skriva, att uttrycka känslor genom att skriva.
Ja, precis. Så det har jag gjort jättemycket nu och jag funderar på vad jag ska kunna göra av mitt skrivande liksom. För jag känner att det är ändå någonting, men jag tror jag får någonting vettigt ut från det, och jag tror att det kan vara, ja, men dels till nytta för mig själv att läsa det jag skriver. Jag har även låtit min bror och jag har skrivit brev också till folk där jag har, men på något sätt som man kanske gör alldeles för lite egentligen i vardagen, berättar att man uppskattar folk. Så jag har skrivit brev till några stycken som jag har haft hjälp av och som jag uppskattar liksom.
Gud vad värdefullt. Både för dig och för dem. Är det inte härligt att ge också?
Jo.
Alltså se hur glad någon blir när man gör
det. Ja, men jag tycker det. Det känns, ja, men eftersom jag är kanske alldeles för dålig på det i vardagen, så har jag känt nu den här gången att ja, men fasiken, man måste fan berätta att man är tacksam för att man har vissa människor i sin omgivning. Och,
Folk kan ju inte läsa tankar tyvärr.
Nej.
Vi tänker kanske ofta att de kan det. Men gud, hon vet ju att jag tycker om henne.
Ja.
Men det kan ju jag tänker att det kan inte sägas nog många gånger.
Nej, Nej jag tänker det också. Att, och då kändes det som att men det var en bra grej att skriva. Och på något sätt,
gud vad fint att skicka brev också. Alltså hur... Jag blev jätteinspirerad. Det ska jag också göra.
Ja, men det var en bra
kul att få brev. Det får, enda man får brev, det är ju räkningar.
Ja.
Så det var kul att få något annat än det. Vad skulle du säga om du skulle gå i terapi hos mig? Om du skulle säga tre tillstånd som du skulle vilja vara i och att de tre tillstånden får vara ett kvitto på att vi börjar bli klara i terapin. Alltså att du känner dig liksom att nu är jag min egen terapeut. Jag kan liksom hantera världen på egen hand. Sen är det klart att man kan falla dit så. Men nu, jag tänker allmänt bara. Vad skulle det kunna vara för tre tillstånd?
Först och främst att acceptera mig själv. Och då tänker jag, men lite grann som vi pratade om, man kanske, vissa beteenden kanske man kan acceptera lite grann. Och inte, jag är ju otroligt självkritisk. Och kanske alldeles för hård mot mig själv i många fall. Och jag kanske borde sluta med det. Vara lite mer, acceptera mig själv lite mer. Som jag kan acceptera andras brister.
Kanon, nu fick du verkligen till vad ett beteende skulle kunna vara som tyder på att du har, är i tillstånd av acceptans. Att du någonstans inte kritiserar dig själv när du gör för allting som du gör.
Nej.
Utan att du... Ett annat då?
Men lite grann som jag också var inne på, att det här när man ställer sig lite utanför sig själv, så har jag nog en förmåga att göra det när det gäller positiva känslor också. Och jag skulle nog vilja, eller det är såklart att jag skulle vilja tillåta mig själv att känna de positiva känslorna lite mer än vad jag gör idag.
Så var lite mer associerad i positiva tillstånd liksom, eller när du är i det.
För jag tror jag är dålig på att tillåta mig själv att känna positiva känslor. Vara glad. Jag tänker ofta att jag förtjänar det inte kanske. Men jag borde...
Och utifrån de glasögonen som du tittar på världen med, så kanske inte det är så konstigt.
Nej.
Mycket kanske kommer av sig självt när glasögonen får ett annat ljus eller en annan skärpa.
Ja.
vad heter det? Ja, kanske. Mm. Ja, så mer känna, att tillåta dig att känna positiva känslor. Mm. Och vad är det?
Ja.
Mm.
Ja, vad mer? Vad svårt, va?
Ja, det är inte lätt.
Nej.
Du kan tänka som att om jag kommer ett trollspö nu och så bara när du vaknar upp imorgon så bara är du precis den som du vill vara. En person som du älskar. Att du älskar dig själv.
Oj.
Vem är du då? Vad gör du då? Vad är du för tillstånd då?
Jag har mycket bättre tålamod.
Mm. Mm.
För det är någonting som jag är dålig på.
Mm. Mm.
Och det kan vara alltså, i många yttra sig i olika situationer.
Mm.
Alltså yrkesmässigt. Mm. Alltså, och det är det här som är sån himla stor skillnad på mig själv och mig själv.
Mm.
För att yrkesmässigt så när jag har det strukturerat och jag vet att vad som ska göras.
Mm.
Ja, men som just för tillfället så jobbar jag på en anstalt.
Mm.
Och där är det verkligen, det är strukturerat. Det är tider som ska passas och det är regler som ska följas både från min sida som vårdare och de intagna liksom. Det är så himla enkelt där.
Mm.
Är det någon som gör fel så då vet man att ja, men
då finns det en liksom tydlig konsekvens alltså, ja. Då blir, ja. Mm.
Hemma så är det inte på samma sätt där. Ja, men när ungarna ska gå och lägga sig och borsta tänderna så finns det inte en tid att på 5 minuter ska de ha borsta tänderna. Och sen,
är det en rutin som du skulle må bra av att ha? Alltså tydligare sådana? Eller är det snarare att du vill acceptera att det inte är så strukturerat hemma?
Nej, jag vill nog acceptera att det inte är så strukturerat.
Mm.
Sen är det klart att i dagsläget så skulle allting funka mycket bättre om jag hade jättetydliga rutiner och... Men där är någonstans också... Jag blir på något sätt oförmögen att följa... Om jag sätter upp egna rutiner för mig själv så blir jag oförmögen att följa de rutinerna såvida inte resten av familjen följer dem.
Mm-hmm.
Det blir som... Då tycker jag att, men vad fasiken, det här ska väl alla kunna följa. Och sen har inte de har inte det behovet.
Nej.
Av att följa de rutinerna som jag har. Så de...
Ja, det... Du hade behövt lite push.
Ja.
Lite hjälp, stöttning.
Ja, precis.
Mm, jag förstår. Och sen, jag tänker... Och nu, det här är för att mest så ett frö. När du sa, jag är dålig på tålamod.
Mm.
Jag skulle översätta det till att du har inte lärt dig.
Nej.
Att ha tålamod.
Nej.
Att man kan inte vara bra på någonting man aldrig har lärt sig.
Nej.
Jag är skitdålig. Jag kan säga att jag är asdålig på sy. Eller så säger jag att jag har aldrig lärt mig att sy. Eller virka. Nej. Eller så här, jag säger inte att jag är en skitdålig elektriker eller en skitdålig rörmokare. Nej, jag vet inte hur man gör, för jag har aldrig lärt mig.
Nej.
Och samma kanske är med ditt tålamod att så här, ja, men jag har inte lärt mig det här. Eller så har jag alltså, eller så lärde jag mig det, fast det sättet jag lärde mig det på passade inte.
Nej.
Så jag behöver lära om
och
hitta något nytt sätt.
Ja, men det är väl lite så jag funkar, att jag säger att det är dåligt.
Ja, du använder ordet dåligt om dig själv ganska mycket. Vilket i och för sig bekräftar det du säger om din självbild. Att du liksom, jag har dåliga beteenden, jag är dålig på det här. Att du kanske inte tycker om den du är just nu.
Nej.
För det är också viktigt att poängtera, det är just nu. Det är ingenting som är kroniskt.
Nej.
Det är därför jag inte vill prata om diagnoser. För att det är så lätt att sätta det i fack av att det är kroniskt. Och att jag vill inte att du ska ha en tro om att okej, om jag har bipolär sjukdom så kommer det vara för resten av mitt liv. Jag kommer alltid falla tillbaka i depressiva episoder eller perioder. Jag tror inte på det.
Nej.
Jag tror på placebo och nocebo.
Mm.
Har du talat om nocebo?
Nej.
Det är motsatt effekt av placebo. Placebo är när du tror att du ska få en positiv effekt.
Mm.
Till exempel smärtstillande.
Mm.
Och så tar du en tablett fast det är socker och så blir det bättre.
Mm.
Nocebo, det är när du har negativa förväntningar. Att jag kommer bli sjuk om jag tar det här. Och så blir du sjuk. Fast det egentligen inte fanns någon substans i det som gjorde dig sjuk.
Mm-hmm.
Och där skulle jag säga att diagnoser på mångt och mycket är nocebo-effekt.
Mm.
Att det förstärker bara saker som egentligen inte... Eller om jag säger till dig så här, oj Linus, vad vi kommer behöva jobba länge i terapi.
Mm.
Men vad gör det med dig?
Mm.
Och jag väljer att inte tro det.
Mm.
Jag tror på att tankens kraft är så jävla stark.
Mm.
Mycket starkare än... Alltså, än väldigt mycket annan medicin och liksom. Mm. Så att det som terapeuter och människor talar om för dig, det blir lite självuppfyllande profetia,
ja,
tror jag.
Jag håller med i det du säger. Men det är någonting som är så konstigt. För att jag, alltså, utifrån sett så förstår jag ju att det är så.
Mm.
Men jag kan ändå inte leva så. Eller...
Men det är för att du har... Nej, och det är inte så konstigt.
Nej.
Det tycker jag är helt, helt logiskt. Alltså det är ju med tanke på att du har levt ett helt liv med specifika glasögon som har bekräftat för dig att du kanske inte är värdefull eller att du inte är bra eller vad det nu kan vara, att du är dålig. Om vi säger att du har en sanning om att du är dålig, då kommer du allting som all information som du tar in utifrån och in och processar i din hjärna gå förbi det där filtret, det där jag är dålig filtret och görs om så att det passar jag är dålig filtret. På samma sätt som att jag har en tanke om att allting är, att det mesta är möjligt, att vi kan nå förändring i så jävla hög grad, mycket mycket större än vad vi tror eller än vad vi tror, och att det behöver inte heller ta så lång tid är också en vald sanning som jag har. Och jag har bekräftat den för mig själv både genom mina beteenden och mina, hur jag har förändrats, men också genom de klienter jag har haft. Och min conclusion är att jag verkligen tror på dem, de klienter jag har, och jag kanske smittar er med den tron om att det finns inte något kroniska tillstånd.
Nej.
Du förändras hela tiden.
Men
du behöver själv tro på vart du ska eller liksom så. Och när du inte tror så kan väl jag få göra det åt dig, för jag tror att jag smittar ganska mycket. På samma sätt som att någon annan som säger åh Linus, det här är tungt, du, det här smittar dig med hans övertygelse eller hennes och tankar. Så att jag väljer att tro. Och det är som sagt, det är bara tro. Det är ingen sanning. Men jag väljer att tro att ingenting är kroniskt. Utan att vi kan förändras om vi vill och om vi får rätt hjälp. Och det har passat mig att tro det. Sen accepterar jag om andra inte tror det. Och som sagt, det som fungerar för dig, det som är funktionellt för dig, om du hade trivs med att ha din diagnos, ja, men jag är den sista som försöker ta bort det eller förändra det. Utan varför ska man ta bort något som fungerar så länge det inte skadar någon?
Nej.
Men nu när jag ser att du inte mår bra, det är då jag någonstans vill ifrågasätta den. Och någonstans istället så här, men vad vill du tro? För att det här med dina tillstånd, de du vill vara i, det måste ju börja med att man har, att man börjar formulera att även om du inte är där idag, men så här, vad skulle du vilja tro? Och ja, så att jag skulle vilja till nästa gång som vi ses, vi får se när det blir, men skulle jag vilja att du skriver upp 10 tankar som du vill ha om dig själv. Till exempel om du har en tanke idag om att jag är dålig. Okej, men vad skulle du vilja ha för tanke som du tror skulle kunna gynna dig? Att så här, jag är värdefull, eller jag är rolig, eller jag är kreativ, eller jag är ja, vad det nu kan vara. Så 10 tankar som du skulle vilja ha om dig själv. Det skulle jag vilja att du gör. Är det något annat som du vill tillägga till lyssnarna innan vi avslutar?
Nej, jag vet inte egentligen.
Bara att berätta din historia har, tror jag, har varit jätteningsfullt.
Jag tror
att få höra. Vi har många killar som lyssnar. Och där absolut att jag har podden med Victor. Men jag tror att det är värdefullt också att vi har att det är blandat, både tjejer och killar.
Ja, det tror jag också.
Båda.
Och det är lite det jag känner också i det här att. Men det, därför jag tänkte att det här kanske är en bra idé att göra som en podd också. Att andra killar får höra att... För det känns på något sätt som att det är fortfarande... Alltså det, överlag så känns det som att det kan vara lite stigmatiserande fortfarande det här med psykisk ohälsa. Och kanske främst för killar tror jag att det är svårare att komma ut med en psykisk...
Jag tror också.
Ohälsa så.
Vilket är så sjukt för att så här, jag har börjat ens tänka på det här, alltså ordet psykisk ohälsa, om man ens ska använda det. För att det är så här, nej men alltså det är livet.
Ja.
Alltså det är hjärnan, det är kroppen, det är inte ens ohälsa, eller det är så här, det bara är.
Ja.
Så. Men du, eftersom du har börjat skriva, så ett frö för att kanske starta en blogg. Som där du kan nå ut till andra killar. Mm. Att så här, jag läser inte så mycket bloggar, så att jag vet inte om det finns, men jag kan tänka mig att det inte finns ett överflöd av killar som skriver om psykisk ohälsa.
Nej, jag har tänkt det också. Så,
så länge någonting. Det är för dig själv. Alltså också att det ska finnas, att det finns ett värde i att du inte gör någonting bara för andra, utan att du faktiskt får ut lika mycket av dig själv.
Precis. Men det, jag tror ju som sagt att bara det här att prata om det öppet gör att man, eller att jag mer, ja, men jag kan på ett lite bättre sätt se det utifrån och se mig själv, och kanske acceptera mig själv lite grann också när jag pratar om det. Så för att man, det är ingen jättegrej, eller alltså man, nej, jag vill inte göra det så, nej, jävla...
Det blir ju stort när man håller tyst om det.
Ja.
För då är det ju som att, ohoho, det här kan vi inte prata om. Det här är något läskigt.
Ja. Så. Så det känns mycket bättre när man bara... ja, men när jag har börjat vara mer öppen mot vänner och min sambo. Mm. Och, ja, men den här grejen idag liksom.
Ja, verkligen. Det är ju visar ju på... Alltså för mig så är jag så här... Du kan komma och säga, nej, men jag ser mig inte som värdefull, jag tycker att jag är dålig, bla bla. Och jag kanske inte värnar mig själv, jag är destruktiv och har dåliga beteenden. Men du sitter här nu, du skrev till mig.
Ja.
Det är ju i allra högsta grad ett sätt, där du, ett bevis för att din kropp värnar om dig. Att du värnar om dig själv för att du faktiskt gjorde någonting som du trodde att du skulle kunna må bra av.
Ja.
Att det finns mycket där inne som är så här, fan, vi förtjänar bättre. Vi förtjänar att må bra, jag är värdefull. Liksom.
Ja, det finns ju där någonstans när jag verkligen tänker till. Liksom.
Mm.
Men när jag bara lever i det, så då blir det annorlunda på något sätt.
Ja, och det är, din kropp är van vid något annat. Alltså, kroppen är ju jävligt bekväm, skulle jag säga.
Mm.
Den tar den lättaste vägen. Och den lättaste vägen i det här fallet är den vägen som den känner till. Ja. Och den vägen som du har tagit hela ditt liv.
Mm.
Ja, till stor del. Så att det tar lite tid att gräva upp en ny stig.
Mm.
Om du alltid har gått på samma stig.
Ja.
Man behöver nästan fälla ett träd på den gamla stigen, så att du inte ens kan gå där.
Precis.
Så att du måste börja bygga en ny. Jag brukar fråga mina klienter, vad tar du med dig härifrån idag? Så här, en sak. Vad skulle du säga att du tar med dig härifrån?
Men framförallt det där med att försöka se sig utifrån när man mår dåligt.
Mm. Mm.
Jag vet, jag sa det ju själv, men sen när du förklarade så... Ja, men på något sätt så känns det som att det är en vettig grej. Och eftersom jag tror att jag har förmågan att göra det, så borde jag kanske använda det lite...
Och se det som en styrka?
Ja, kanske? Precis. Vilket jag inte har gjort hittills, utan... Det har bara varit där och blivit som det blir liksom. Men ja, man använder det mer medvetet. Så det tror jag tar med mig framförallt.
Härligt. Och om du skulle säga ett beteende, någonting som du kommer, om vi nu snackar KBT liksom, någonting som du kommer göra annorlunda, och det kan vara pytte liten grej, men någonting som du tror kanske skulle kunna vara till gagn för dig efter idag, som du skulle kunna göra annorlunda.
Ja, det finns så mycket. Men någonting som jag verkligen stör mig på, det är mitt tålamod. Så det måste väl...
Vad skulle du kunna göra då när du hamnar i situationer att du bara, åh, jag har inget tålamod. Om du tänker någon strategi, vad skulle du rent konkret kunna göra för att kunna hantera den situationen och inte tappa tålamodet?
Ja, det är det jag inte är så bra på.
Eller har lärt dig än.
Va?
Eller har lärt dig.
Eller har lärt mig en. Jag vet inte. Så jag tappar ju tålamodet. Alltså det kan vara så enkelt som bara stå i kön på ICA. Och så går det sakta. Så det kan ju nästan bli så jag ställer ifrån mig korgen och går hem istället.
Så om vi säger då att vi skulle stå i den där kön tillsammans. Och så står vi och pratar och har en jätteintressant diskussion. Det vill säga att ditt fokus är inte på att det går långsamt, utan ditt fokus är på att vi pratar. Jag tänker att om, för när du tappar tålamod, så är ju fokuset är ju bara tålamod, tålamod. Alltså, så. Och jag har att jag har inte. Om du står i den där kön, vad skulle kunna skingra dina tankar från det där att du inte har tålamod? Vad skulle kunna ockupera så att du hamnar i positiva tillstånd? Är det typ att sätta på en låt som du gillar, som du blir glad av, eller att du förstår vad jag menar?
Ja, alltså det jag brukar försöka göra, eller det jag alltid gör nu för tiden när jag går och handlar eller sånt där jag vet att jag tappar tålamodet, det är till exempel att jag lyssnar på en podcast eller en ljudbok eller någonting för att ha någonting annat att fokusera på.
Mm.
Men ändå så i vissa situationer då kan det bli då blir jag bara kryper i kroppen och jag kan inte orkar inte stå kvar.
Nej. Acceptans kanske.
Mm.
Att acceptera att du inte har så bra tålamod i alla eller har tålamod i alla lägen.
Mm.
Vem har det egentligen?
Nej. Nej, det är väl mycket mycket acceptans.
Mm.
Överlag man måste acceptera.
Vad är fördelen med att inte ha tålamod?
Det går snabbare att göra saker ibland.
Mm. Att du blir effektiv.
Ja.
Mm.
Annars vet jag inte om det är så mycket.
Nej, men det är i alla fall.
Ja. Ja, ja, det återigen finns
liksom se styrkor och alltså när är det funktionellt att ha tålamod och när är det inte funktionellt. Så. När behöver jag vara effektiv?
Mm.
Och när behöver jag inte vara det?
Mm. Det har jag inte ens tänkt på.
Fick du en till tankeställare? Ja. Mm. Du, Linus, tack för att du vågade komma hit. För att du värnade om dig själv och kom hit.
Det var kul.
Det var jätteintressant. Och jag hoppas att vi ses igen.
Mm.
Tack för att du delade med dig.
Tack så mycket.
Hej då, ni som lyssnar.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.